Nu ska vi till Forsmark i norra Uppland. Där pågår undersökningar som ska visa om berggrunden är lämplig för ett slutförvar av det svenska kärnavfallet. Och i dagens Vetandets värld får vi veta hur långt man har kommit och också höra kritik från miljörörelsen som menar att det finns alternativa och kanske bättre metoder som inte utretts. Redaktör är Nils-Johan Kärnlund.
Välkomna till dagens Vetandets värld. Idag befinner vi oss i Forsmark i Uppland. I ett skogsområde, men inte så långt därifrån, så ligger kärnkraftverket som ju för en dryg månad sedan tvingades stänga efter att en kortslutning i ett ställverk slagit ut strömmen. Och tidigare den här veckan så kom en rapport som påtalade flera säkerhetsbrister. Det är inte det vi ska ägna oss åt idag, utan en fråga som har aktualitet oavsett vad man tycker om kärnkraft. Någonstans ska ju själva kärnkraftsavfallet förvaras. Och just nu så pågår platsundersökningar både i Oskarshamn och här i Forsmark. Platschef för platsundersökningen här i Forsmark är Kai Ahlbom. Nu står vi vid en av de platser där ni borrar och undersöker berggrunden här. Ett stort grönt tält ser jag. Vad är det som pågår här inne just nu?
Vi gör något som kallas för vatteninjektionstester. Vad vi vill veta är bergets vattengenomsläpplighet, som är en viktig parameter när man gör en säkerhetsanalys så småningom av berget här i Forsmark.
För tanken är ju att avfallet ska placeras i berggrunden, och det är den som ni undersöker på alla upptänkliga vis. Och just nu då, hur mycket vatten som kan sippra igenom då berggrunden? Eller?
Ja, det är alltså en av de viktiga parametrarna. Och vad vi sett här i Forsmark är att vi har mycket vatten i berget ner till ungefär 200 meters djup. Men där under så verkar det slå om, så att under 200 meters djup så är berget förhållandevis torrt. Det är väldigt få sprickor som leder vatten under det där djupet.
Du säger att ni har borrat drygt 20 borrhål. Det är på olika platser då i det här området som är ganska nära kärnkraftverket. Just här uppe så är det tall och granskog, och så den här ganska öppna ytan då, grusytan som ni väl har tagit upp, förmodar jag. Och om man ser till området i sin helhet, hur stort är det området som ni tittar på?
Ja, från början tittade vi på 10 kvadratkilometer stort yta. Sen de första hålen visade ganska tydligt att berget var bäst i nordväst, alltså närmast kärnkraftverket. Så därefter har vi koncentrerat undersökningar hit upp då, och nu undersöker vi kanske en yta på 3-4 kvadratkilometer. I slutändan kommer förvaret att ta ett utrymme på ungefär 2 kvadratkilometer. Och i dagsläget kan man säga att vi i stort sett är färdiga. Vi har borrat färdigt alla borrhål nu inuti själva linsen, som vi säger, det är intressanta området. Och just nu så borrar vi utanför linsen i sprickzonen där. Men även efter att borrhålen är borrade så behöver man göra massa mätningar. Och det här är då alltså en typ av mätningar som sker i borrhålen. Det kommer ske många andra mätningar också, och vattenprovtagningar och allting annat. Så att vi tror att vi är färdiga med alla undersökningar och alla rapportering och allt sånt till nästa sommar.
Så nu börjar det hända saker, så att säga. Nu kan man börja analysera på allvar om det här är en verkligt lämplig plats för att förvara det uttjänta kärnbränslet.
Ja, precis. Så vår uppgift här är ju inte att göra analysen, utan vår uppgift är att ta fram ett relevant och kvalitetssäkert dataunderlag som andra kan använda för sina analyser av säkerhet, men också av miljökonsekvenser och liknande.
Säger Kai Ahlbom, geolog och platschef för undersökningen i Forsmark. Konceptet för slutförvar ser i korthet ut så här. Först och främst så önskar man sig ett svenskt urberg med granitisk sammansättning. Vatten ska inte kunna sippra igenom lätt, och det ska inte finnas någon framtida grundvattentäkt i närheten. Det ska inte heller finnas några tänkbara malmtillgångar i berget, så att man i framtiden frestas att borra efter olika mineral. Själva bygget består av en mängd tunnlar i syrefri miljö på omkring 500 meters djup. På skisserna ser det ut som ett vitt förgrenat fiskbensmönster. Ovan jord ligger en markanläggning, och därifrån går en spiralformad tunnel ner i berget. Tanken är att man ska kunna köra ner avfallet. Avfallet ska ligga i speciellt utformade kapslar som består av en kärna av gjutjärn och ett kopparhölje. En och en placeras kapslarna i varsitt hål i fiskbenstunnlarna. Runt kapseln skyddar ytterligare barriärer. Bentonitlera ska förhindra att grundvatten strömmar ut runt kapseln, fördröja ett eventuellt läckage från att nå ut, men också föra ut den värme som bildas i takt med att isotopnedbrytningen fortgår i det radioaktiva avfallet. Det ska inte heller finnas några onormala bergspänningar i berget. Men just i Forsmark har man upptäckt högre bergspänningar än normalt, berättar Kai Ahlbom. Det kan få betydelse för själva bygget av slutförvaret om det blir där.
Det handlar ju om att vi ska ha stabila tunnlar så småningom. Vi får inte ramla in några stenar i huvudet på folk förstås och sånt där. Utan vår uppgift nu är att plocka fram de data som krävs för att göra de analyserna. Så vi vet hur tunnlarna ska orienteras, hur de ska se ut och så vidare. Och på vilket djup förvaret ska läggas inte minst. Och här i Forsmark tror vi att det är lämpligast på 400 meters djup. Och det beror på att vi har ett berg med lite vatten men å andra sidan högre bergspänningar. Och då är det lämpligare att lägga sig kanske på det här djupet. Till skillnad från 500 meters djup som man normalt pratar om.
En liten utvikning skulle vi kanske kunna göra detta med bergspänningar. Vad beror det på?
Ja, den hypotes som vi har idag är att vi har högre bergspänning här normalt. Det beror just på det sprickfattiga berget. Det är liksom baksidan på samma mynt kan man säga då. Spänningarna kommer från olika håll. Dels har vi trycket ovanifrån i berget. Ju djupare ner man kommer desto mer berg finns över huvudet så att säga. Och trycker på. Men det största trycket kommer faktiskt från nordväst. Det kommer från Island och det beror förmodligen på platttektonik. Det vill säga att vi har de här plattrörelserna, kontinentaldrift och så vidare. Som gör att det trycker på från det hållet.
Oj, så att Island påverkar Uppland här?
Ja, det är ju stora tryck som krävs för att driva kontinenterna och det känner vi av här i Forsmark. Och det har ju den konsekvensen då att när vi bygger våra tunnlar i förvaret så kommer de vara orienterade i samma riktning som största huvudspänningen, det vill säga i nordväst. Då får vi den minsta påverkan och tror att de kommer att vara stabila, men det återstår att analysera förstås.
Men hur vet svensk kärnbränslehantering att det här är en säker metod? Claes Tegerström, vd på SKB, tar emot på huvudkontoret vid Brahegatan i Stockholm.
Genom att vi har genomfört ett omfattande arbete kring säkerheten för den metoden och vi har under alla dessa år då arbetet har bedrivits så har vi haft krav på oss att utvärdera alternativ. Att följa forskningen och bedriva egen forskning på alternativ och det har vi gjort. Och de jämförelserna har lett till den här slutsatsen.
Men alla är inte lika säkra på att den här metoden är den lämpligaste. Flera miljöorganisationer tycker att man inte har utrett alternativa metoder tillräckligt. Bland kritikerna finns miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, Fältbiologerna och Svenska Naturskyddsföreningen. De pekar bland annat på en metod med djupa borrhål istället. Mikael Karlsson är ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen.
Vi har inte sett en seriös beskrivning av alternativ och heller ingen seriös och omfattande utredning av effekterna av alternativ till det ganska ytliga djupförvar på 500 meter som de har valt att satsa på under flera decenniers tid.
Ni lyfter fram ett alternativ som borde utredas vidare, detta med djupa borrhål där man alltså skulle förvara avfallet på mellan 3 och 5 kilometers djup. Alltså riktigt långt ner. Vad skulle fördelarna vara med en sån metod?
Ja, det är ett avsevärt större djup och på de djup som den här metoden djupa borrhål handlar om så finns det inte alls samma rörlighet i vattnet som på 500 meters djup där kärnkraftsindustrin vill lägga avfallet. Det är till och med så att vatten på sådana djup har varit orörligt i miljontals år, vilket skulle räcka väl då för de 100 000 år ungefär som vi talar om, som i sig är en oerhört lång tid. 500 meters djup däremot så finns det en oro för påverkan från rörligt vatten, från istider och även mänskliga ingrepp. Mm.
Vad skulle nackdelarna vara?
Ja, det är det vi tycker att man måste titta närmare på från kärnkraftsindustrins sida. Dels att utreda ytterligare de fördelar som finns och de förutsättningar och den metodutveckling som krävs. Och sen också titta på om det finns några nackdelar med det här.
Men Claes Tegerström tycker att SKB har utrett djupa borrhål tillräckligt. Och menar att det alternativet skulle ge en sämre säkerhet.
Med vår metod så bygger man förvaret. Folk är alltså nere och bygger och ser precis hur det ser ut på det ställe där kapslarna ska läggas. Man lägger in barriärer Man gör kapslarna, lägger in bentonitlera runt kapseln. Man återfyller. Man kan hela tiden se precis hur det ser ut och vad man gör. Där avfallet ska ligga. Men djupa borrhål som, då, som du sa ska gå flera kilometer ner. Då måste tekniken vara att man står uppe på markytan med en kapsel. Och så ska man trycka den med någon apparat så att säga. Flera kilometer ner på djupet. Och sen ska man hoppas att den hamnar rätt, att den ligger bra och att den har det bra på det ställe den hamnar. Ingen kan vara där och kontrollera det. Det är den stora svagheten. Vi ser alltså risker med att kapslarna går sönder. Säkerhetsanalytikerna säger att vi måste nog anta att de är sönder när de kommer ner med de påfrestningar och annat som de ska utsättas för. Och sen kan man ju inte heller på samma sätt garantera att de får en omgivning som är den man vill ha. Det enda egentligen som man vinner är att de kommer ju längre bort från markytan. Så är det ju. Men i övrigt, barriärsystemet, kontrollen av hur kapslarna har det, om jag får använda ett sådant uttryck, blir sämre. Och vi tycker att man förlorar mycket mer än vad man vinner med den metoden. Och det är grundskälet till att vi har kommit fram till att det är vår metod som vi ska använda.
Miljörörelsen är inte övertygad om att det redan finns tillräcklig kunskap om att till exempel avfallet inte skulle kunna sänkas ner i djupa borrhål på ett säkert sätt. Men tycker inte Mikael Karlsson på Svenska Naturskyddsföreningen att det är ett problem om det blir omöjligt att komma åt avfallet för framtida generationer?
Det beror lite på vilken metod man väljer för de här djupa borrhålen. Men om man får undan det här materialet i områden där vatten inte har rört sig på miljontals år, heller inte bedöms göra i framtiden, ja, då har man stängt för kommande generationer att kunna nyttja det här. Men det är samtidigt frågan om det farligaste avfall som mänskligheten någonsin har genererat. Man kan inte närma sig det högaktiva avfallet utan att dö på vägen. Det finns en risk för att det här används för kärnvapenframställning. Så att om vi kan göra oss av med det avfallet en gång för alla, så vore det ju en fördel, skulle man kunna säga. Samtidigt vet vi att det kommer ta tid att utreda och ytterligare undersöka metoden djupa borrhål. Och under den tidsperioden så utvecklas förstås idéer och tekniker för att hantera kärnavfallet. Och det gör att vi också där får mer tid än om man nu skulle börja med det ytterligare förvaret som kärnkraftsindustrin vill.
Ser du det lite som att det går en skiljelinje då mellan om man vill att det här utsända kärnbränslet ska kunna vara åtkomligt eller att det inte ska vara åtkomligt i framtiden?
Ja, det där är en jätteviktig fråga och törs nog prata för i stort sett hela miljörörelsen, och vi för en diskussion om de här olika kriterierna. Det som vi tycker är beklagligt är ju att man från politiskt håll ännu inte har bestämt sig för vilka krav ska vi ställa på ett slutförvar. Man säger att man inte ska behöva bevaka det i framtiden, men så länge man kan komma åt det här så krävs det en bevakning. Så de här olika kriterierna för vad som är att betecknas som ett bra slutförvar måste diskuteras, och där måste de demokratiskt valda politiska partierna föra en diskussion. Och först i nästa skede så kan ju kärnkraftsindustrin jobba ut en metod för det här. Nu gör man precis tvärtom. Nu fortsätter man på den metod man började med för lång tid sedan, och politikerna ställer inga krav.
Har miljörörelsen eller har Naturskyddsföreningen en tydlig syn på saken? Ska det vara åtkomligt eller inte i framtiden?
Vi har inte satt ner foten där ännu, och tycker det är en ganska sund inställning, för att historien visar, oavsett vilka miljöproblem vi tittar på, att just beskrivningar av alternativ, förmågan att tänka nytt, att ompröva och göra allsidiga utredningar är oerhört viktig för att veta hur vi ska hantera miljöproblem, hur vi ska hantera avfallsproblem. Så först när vi har det kunskapsunderlaget som jag tror att vi kan sätta ner foten. Och det är givetvis så att kärnkraftsindustrin är skyldig att ta fram den kunskapen. Det kräver svensk lag beslutad av Sveriges riksdag.
Mm. Vad säger du om risken att man kanske utreder och utreder men aldrig kommer fram till någonting? Man kan ju alltid gå vidare ännu ett steg och hitta ännu fler aspekter att utreda.
I det här fallet så finns det tillräckligt mycket ny vetenskaplig kunskap som redovisar förhållandena på de stora djup vi talar om för att det här ska vara tillräckligt intressant att fortsätta med. Och i tidsperspektivet av avfallsförvaring i 100 000 år så är 10-20 år en väldigt kort tidsrymd. Så att Här har vi i någon mening då tid att vänta, samtidigt som vi förstås vet att det här avfallet är inte hanterat på ett tillräckligt bra sätt idag. Men just därför så ställer vi de här kraven och vill att politikerna ska trycka på redan idag.
SKB kommer att fortsätta granska alternativet djupa borrhål, säger Claes Tegerström. Men inte så att det försenar den nuvarande tidsplanen. 2009 är det tänkt att man ska förorda den plats där förvaret ska ligga. Och sen ska miljöprövningar pågå under ett par års tid. Så Claes Tegerström vill inte se en ny jätteutredning.
Det är inte rimligt att satsa kanske flera decenniers utvecklingsarbete och många miljarder kronor på den metoden för att sen, som vi ser det med största sannolikhet, komma fram till att den metod vi har som huvudalternativ ändå är den som är den lämpligaste. Vi har faktiskt möjligheten att bli kanske det första landet som ger ett väldigt bra exempel på hur sånt här material kan tas om hand på ett bra sätt. Och den möjligheten ska vi ta vara på, tycker jag.
Men då menar väl miljörörelsen till exempel då att detta är liten då i sammanhanget 10 år till exempel. Att då skulle det kunna gå före den prestige som det skulle vara att ändå komma först till exempel.
Men det är inte prestigen som är så särskilt viktig, utan det är möjligheten att hålla ihop ett program på ett bra sätt och att inte det faller sönder i någon sorts allmänt utredande igen. Jag har sett tillräckligt många exempel runt om i världen där man gör ett väldigt gott arbete, kommer fram till en möjlighet att genomföra någonting och sen av olika politiska skäl så backar man till ruta noll och en ny generation ska starta om och göra samma jobb en gång till.
Tidsperspektivet är kanske det mest hisnande när det gäller kärnkraftsavfallet och en stor samhällsutmaning. Om den nuvarande tidsplanen hålls och kärnkraften fasas ut som det är tänkt så kommer det att dröja till kanske in på 2070-talet innan bergstunnlarna ska pluggas igen för gott. De experter som ska försegla slutförvaret någon gång i framtiden är ännu knappt påtänkta. Och mycket kan hända under den tiden. Kanske blir det som miljörörelsen vill, nya utredningar. Kanske frestas framtida politiker att använda pengarna till slutförvaret till helt andra saker. Kanske byggs kärnkraften ut istället. Eller så kommer ny teknik som gör det möjligt att återanvända avfallet i nya reaktorer för transmutation, som det kallas. Det är bland annat på grund av osäkerheten om framtiden som man på SKB vill designa ett slutförvar som framtida generationer ska kunna komma åt, säger Claes Tegerström.
De ska både kunna låta det ligga kvar om det är det de vill, och då ska det vara säkert. Eller de ska, om de på något sätt kommer fram till att de till exempel vill använda det här igen, så ska det vara möjligt för dem att återta det. Så att vi vill lämna oss en sorts mesta möjliga handlingsfrihet, men också bästa möjliga säkerhet för framtida generationer. Och vi tycker att vi kombinerar det med ett sånt här förvar.
Alltså, hur känns det att planera för någonting som ska, åtminstone i teorin då, kunna bestå i 100 000 år?
Jag vill säga, det känns väldigt bra. För att det är väl kanske så att det på många andra områden i samhället skulle vara bra om man hade de här långa tidsperspektiven. Jag brukar prata om det här som ett projekt i ett antal generationer. Det var mina farföräldrar som en gång var med och bestämde om att vi ska ha kärnkraft i Sverige. Och sen byggdes den upp av min föräldrageneration. Och sen är jag mitt uppe i en generation som försöker se till att vi faktiskt åstadkommer en slutförvarssystem som kan fungera. Och sen blir det nästa generation och möjligen en till som kanske håller på att fasa ur kärnkraften, om det är det energiupplägget vi väljer i Sverige, som behöver försluta. Men det känns väldigt bra att som varande en generation som är med och använder elen från kärnkraftverken också vara med en generation som faktiskt gör någonting med det här.
Men det här jättelika tidsperspektivet är det inte så många som går omkring och funderar på till vardags. Inte heller Ellen Valger och Jenny Florberger som just nu jobbar med att mäta hur mycket vatten som kan sippra igenom där nere i berggrunden i Forsmark.
Jo, det är klart det är spännande att få vara med som en del i det här arbetet. Det är det. Sen, det är inte någonting man tänker på att man faktiskt är del i en så stor projekt hela tiden. Men det är klart, det är fascinerande.
Vad säger du?
Ja, man tänker ju inte på det i det dagliga arbetet, men ibland så börjar man ju tänka på det stora hela och det är ju jättespännande att se vart det slutar om några år.
Om det blir här överhuvudtaget?
Ja, precis. Det vet vi inte än, men vi gör ju samma sak i Oskarshamn, eller har varit där och gjort samma sak också.
Ja, ni ska få jobba vidare. Tack så mycket. Lycka till.
Tack.